Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Sabsaba.
Galaxens bästa MMA-sur, och den här gången får vi besök av ingen mindre än Niklas Bäckström.
Det är jag det.
Det är du. Det är välkommen. Du.
Tack så hemskt mycket. Kul att se dig igen.
Ja, detsamma. Det var ju ruskigt länge sedan du och jag träffades.
Det var det. Grattis på födelsedagen.
Tack så mycket.
Grattis, grattis. Så mycket.
Kan ni tro det? Den här alltså, fagra gossen, 42 bast. Sjukt.
Häst,
kavajo. Karriär. Jag ser äldre ut än dig alltså.
Ja, det är det.
Man, katastrof.
Jag valde den rätta sporten, att inte sporta. Och då valde man ungdomen.
Kör pull-ups.
Exakt. Mm. Pull-ups, hänga i parken, träna och bara bra.
Det är perfekt.
Ja, men det är skönt. Mm. Jag känner också att det blir så här, vi rivstartar, välkomna! Och sen kommer lulelugnet in. Niklas Bäckström,
känner, ja, jag vet inte.
Sitter på skoten, tar en kaffe.
Det är ett förrädiskt lugn det där.
Det vet vi. Och det vet ju folk som har stått framför dig i en bur också. Att det är ett otroligt förrädiskt lugn.
Ja, det kan hända ibland. Men det är länge sedan det.
Ja, hur länge sedan var det som du gick sista matchen?
Det var 2017 gick jag min sista match. Så ja, det är 3 år sedan ungefär.
Ja.
Och, ja.
Tiden går obehagligt fort. För det känns som att det inte var så länge sedan nämligen.
Eller hur? Nej, men det är 3 år sedan. Och nu när jag var i Stockholm så har jag sparrats för första gången på typ 2,5, 3 år sedan. Och jag har ju gått omkring och trott att jag kan slåss i 2,5 år. Så har de ett gäng tjejtjeners som står och väntar på mig där nere. Man är inte van med att förlora direkt.
Nej.
Fy fan alltså. Det har varit en tuff väg.
Hur är stämningen på klubben nu? Jag tänker som du säger, det är ju mycket, det har ju kommit tungt artilleri dit.
Ja, verkligen, verkligen. Fy fan alltså. Jag tror att det finns, alltså, jag tror att de får steroider i nappflaskan. det är ju neandertalare det här för fan.
Märker du att de verkligen lever för det de gör liksom, att de bor där, tränar, äter, tränar?
Ja, nej alltså det är bra snubbar som fan. Men jag snackade med Magnus Edenblad om det idag. Som, alltså om man tänker så här, min mentalitet när jag var 20. Såhär, alltså jag resa sparrades, jag skallade han, alltså knäan i munnen så han sprack överallt och alltså vi har ju bitit varandra. Alltså den där mentaliteten går varenda en av dem runt mig. Men bland svenskar så kanske det är ganska ovanligt sådär. Så jag ligger på ett extremt spektrum där bland svenskar. Men där är det såhär normen.
Ja, men, och det märks. Alltså det märks ju verkligen på dem. Jag menar, om man tittar bara på Khabib och hela det gänget. Det är ju en... Jag tänker just på presskonferensen med honom och Tony Ferguson. Och han går in på någon street fight att you haven't had any street fight. Han bara, what are you talking about? I am from mountain. I am mountain people.
Det är bergsmän. Det är annorlunda mentalitet och kultur.
Det är något helt annat det där. Kom inte neandertalarna ifrån The Mountains of Caucasus. Alltså jag försöker hitta anledningar bara till att förstå varför de är sådär. Jag försöker hitta bortförklaringar och allting. Men nej, då, alltså vilka djur de är. Och framförallt jävligt så här rakryggade män också. Det är verkligen... Jag ser upp till dem. Alltså de... Det är bra människor.
Hur tycker du gamet har förändrats nu när du har varit borta i 3 år? Jag tänker lite MMA är en ung sport och den förändras ju från år till år. Och 3 år kan hända väldigt mycket.
Ja, ofantligt mycket. En sak som är jätteroligt. Det är när jag kom ner till Stockholm. Det är ju, alltså jag är bara 30 år gammal nu. Men jag började ju alltså min proffskarriär när jag var 18. Och... då fick man inte pengar alls för att gå match. Jag fick 500 spänn för min första match. Och jag fick de pengarna ett halvår senare. Och nu folk får så här 2+2 för sin tredje match. Alltså dollar. 2000 plus 2000 dollar för att vinna. Och det är ju skitkul. Alltså det blir en annan... Man kan leva på det. Man behöver inte... man känner ingen multum, men man behöver inte leva som en råtta heller. Mm. Som jag var tvungen att göra. Mm.
Ja, du levde ju det tunga livet. Det var mest PlayStation och träning.
Aj du, jag hade inte råd med någon PlayStation väldigt länge.
Men du fick ett?
Jag fick ett PlayStation. Det här är en sjuk historia faktiskt.
Kör!
Fares. Shout out till han.
Det var Josef Fares, va?
Ja, förlåt.
Fares i skådespelaren.
Ja, det där måste vi ta om. Förlåt. Förlåt Josef. Som sagt, det är 10 års proffskarriär så att namnen hänger inte alltid med. Men ditt ansikte där när jag såg det på SCB, det hänger med. Det var faktiskt så jag hade fått min check ifrån UFC och skulle in och checka den på SCB i där borta vid T-centralen. Och jag håller på, jag bråkade lite med dem för de ville ta ganska mycket pengar för att ta emot en check. Mm. Jag har ju blött för de där pengarna. Jag tänker inte ge bort en krona om jag inte behöver. Mm. Så jag bråkade lite med dem där och så skulle de gå iväg och kolla en grej. Så satte jag mig ner. Så var en kille som kom fram till mig så sa han, så bara, ursäkta, har du sett en mössa här? Och då satte jag som bredvid den och så lös den killen upp. Han bara, shit, det är Niklas Bäckström. Så jag bara, ett stort MMA-fan. Fan, grym du är hit. Så där. Och det var Josef Fares. Och han sa, jag hörde att du är jättestort tv-spels-fan. Och så här, att du är lite nördig för det. Det är jag onekligen. Mm. Och så sa han bara, från ingenstans, han bara, jag ska köpa en PS4 till dig. Mm. Jag bara, va? Jag visste inte vem han var. Så jag bara, nej men alltså, jag försökte spela lite fin sådär. För nu hade jag ju trots allt pengar från UFC och sådär. Så jag försökte spela lite fin som såhär, nej men alltså inte behöver du göra det. Så jag bara, jag uppskattar dig som fan, som fan. För jag visste ingen mer sådär. Så var min dåvarande flickvän med och hon bara sa, ah, men där är Josef Fares, han är si och så. Och så jag bara, ja men då så, om du har pengar att betala. Då är det bara att betala. Ja, så köpte han en PS4 till mig. Ja.
Nej, jag kommer ihåg det där, för han var med i MMA-panelen tror jag, bara någon månad innan. Ja, vi surrade ju MMA, jag visste verkligen att det var en genuint fan. Sen ser jag, jag tror det var du som hade lagt upp just att han hade gett ett PS4 till. Det är skönt, det är en sån fin skönt. Det är ingen hemlighet att Josef Fares sitter ju på rätt mycket pengar. Så den PS4 var väl ungefär som att jag skulle säga, låt mig bjuda dig på en kopp kaffe.
Ja, men precis. Mm.
Jag vet, han har väl producerat egna spel också?
Ja, två eller tre stycken har han gjort.
Jätteduktig med det där. Men ja, riktigt skön snubbe faktiskt. Ja. Jag hade dock uppskattat om det hade kommit 2 år tidigare. När jag levde på betydligt mindre.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men jag uppskattar det som fan. Shout out till han. Mm.
Men jag vet ju, det har ju varit en otrolig eld i dig. Det vet ju från första dagen. Jag tror att jag lärde känna dig, om jag inte minns fel så sprang vi på varandra på Nacka Dojo tror jag, när det var uttagningen för Kimura Talent. Jag tror att det kan ha varit den första gången.
Just det. Ja,
det är långt tillbaka. Jag tror att nu snackar vi typ 2010 eller något.
Fy fan. Vad kan jag vara idag? 20 max. 19, 20.
Hur gammal är du nu?
Nu är jag 30. Jag fyller 31 alltså.
Men du bör ha varit typ 30. Nej, förlåt. Jag menar 20. 10 år. Exakt 10 år sedan. 20, du var ung. Du var från Luleå. Jag tror att antingen så hade du inte flyttat hit än. Eller så hade du precis flyttat till Stockholm.
Jag tror jag precis hade flyttat. Ja. Jag hade ju gått en match innan mot en bugge. Gabriel, just det. En bugga, och så hade de den där uttagningen. Och jag var där för att rensa alltså. Jag var där för att rensa. Nej, fy fan alltså, när man tänker tillbaka på det, vilken mentalitet man hade. Alltså dagens Niklas, alltså titta tillbaka på mig själv och vilken så här, inställning man hade och sådär. Det Man var en annan människa. Man hade andra prioriteringar. Mm. Jag ville att det skulle stå i historieböckerna.
Men det är väl ändå rätt inställning när du ska syssla med en sån idrott. Liksom, att bli bäst, eller i alla fall sträva med det målet, att bli bäst.
Sen är man ju ganska nördig och sådär också. Jag läser mycket böcker om så här, alltså, gamla historiska krigare och sånt där. Och jag gillade att meditera och allt möjligt sånt där. Så jag var helt inne i att jag skulle bli någon
stor krigare.
Alltså.
Mycket Musashi,
samurai. Va? Ja, precis. Mm. Mycket Book of Five Rings, Musashi, sådana där grejer. Mm.
Ja, för jag minns någonting om att du övade mycket på att hålla andan också.
Ja. Du har bra minne. Du har bra minne. Ja. Det där, den grejen tändes faktiskt ifrån att en av mina kusiner som han höll på med så här fridykning och grejer. Och han det jag tyckte då var helt absurt. Han höll andan, jag kommer inte ihåg hur länge det var. Men jag tyckte det var helt sjukt att han kunde hålla andan så länge. Och jag tänkte som så här, men det är ju psyke, jag har ju bättre psyke än han. Alltså, kom igen. Så vi hade ju alltså bastutävlingar hela tiden. Jag är ju som en av de yngsta kusinerna. Vann varenda bastutävling. Vann varenda brottningstävling vi hade. Jag brottade ner mina brorsor när jag var 14 bast. De var 20-23. Sträpp ut dem. Så att jag hade ju en bild på mig själv som att vad är det? Alltså, det finns ingenting som kan, det finns ingen som kan vinna mot mig i en smärttävling. Mm. Alltså om det handlar om att stå ut med någonting, då står jag ut längst. Och då när han slog mig i det, så började jag syssla med sådana där grejer. Och speciellt de gånger när jag var skadad och sådana här grejer. Och jag behövde som ta ut min energi, så började jag öva på att hålla andan. Och
så det är det som är din nya karriär, det är fridykning nu. Och du har tagit mästerskap. Och
Nej. En viktig fråga här är, hur länge är rekordet du har hållit andan?
Du, det är så länge sedan. Uh-huh. Men jag tror att det var strax under 5 minuter. Som var mitt rekord. Men då går man ju omkring med alltså huvudvärk en hel dag. Jag glömde bort att jag inte hade med mig en ryggsäck till lokalen och så här.
Och det här var ju också innan Wim Hof-trenden, då alla började precis hålla andan, olika tekniker för hur ska liksom, säger man, skapa en syre.
Men det blir ju att man hyperventilerar och så håller man andan och sen blir det att man börjar till slut räkna krampningar. Så att man blir bekväm med att det krampar. Och det låter ju ganska sjukt när man bara säger det sådär. Men om man sysslar med det nog mycket så lär man sig. Det är samma som att bli strypt i BI eller i sådär. Att man blir bekväm med att man sitter i en jävligt kompromisserande position. Eller hur man översätter.
Så länge du har lite syre så är det lugnt.
Ja, precis. Krampar jag så vet jag ju att jag lever.
Exakt.
Rami håller ju på med det där. Rami Aziz. Ja. Han håller på och ligger i med statisk apnea och han vill ju slå svensk rekord och grejer.
Wow.
Så han har ju dedikerat sig totalt till det där.
Wow, det är häftigt.
Du kanske får åka
grymt,
till
Rami.
Göteborg och hänga lite med honom och jobba för det.
Ja, jag gillar det där. Ja. Jag gillar sådana här alltså, konstiga grejer.
Ja, men det vet jag. Och jag minns just, när du säger det här med att ingen kunde vinna över mig i en smärttävling. Alltså ditt självförtroende var ju någonstans också ditt otroligt, väldigt starkt vapen hos dig. Att du såg dig som väldigt oövervinnlig. Och jag vet när du och jag pratade någon gång på tunnelbanan, jag tror var då det här med just att hålla andan kom upp. Och då berättade du började berätta om den här inställningen som du hade. Och det har ju verkligen varit en styrka. Och många gånger när du har klivit in så har du ju det, du hade redan vunnit matchen redan genom din inställning. Hur många matcher var det du gick innan du fick ditt UFC-kontrakt?
Vad var det? Jag är inte helt säker.
Nej.
Men jag tror att jag hade 7-0.
Ja.
Du som är MMA-fan av alltså rang vet jag om också att alltså MMA blir mer och mer som boxning och folk behandlar sina karriärer som om du vore MS-röj. Så att här börjar det hetta till, jag möter inte den här killen och här börjar det hetta till, jag tar den här matchen istället hit. Och det är jag väldigt stolt över att jag gick verkligen raka i vägen genom hela topprankingen i Europa.
Jag kommer ihåg att det var väl innan UFC som hette en tysk va, Max. Och det var väl den matchen som gjorde att du kom in i UFC, för där var väl han också en av de högsta högst rankade i hela Europa.
Ja.
Och du avslutade han var första ronden för mig.
Ja. Var frontsparken
med frontsparken. Ja, precis. Och det var ju ändå ganska stor så här, hur säger man, acknowledgement i Europa.
Ja.
Då han var väldigt hypad och hade ett väldigt bra record bakom sig, kommer jag ihåg.
Ja. Men jag hade flera stycken innan det också. Det är en annan av mina... grejer som jag är som mest stolt över i min karriär är också, jag tror det var min fjärde match då, jag vet inte om det kommer att vara Hessam, han var manager då, och han skrev till mig på Facebook, så bara, tjena, jag har match till dig, men han kanske är för tuff för dig.
Han visste han skulle sälja in den bra.
Va? Vad sa du? Så, därifrån jag var tvungen att ta matchen. Men då var det i alla fall en kille som hette Sergej Gretschko på den tiden, som var rankad 2 i Europa. Och det var ungefär en vecka kvar tills matchen skulle gå. Och då bestämde jag mig där att jag var så trött på det typen av liv som jag levde i Stockholm. För att Hilti hade morgonträningar, så jag kunde inte jobba ett normalt jobb. Jag jobbade helg. Jag hade knappt råd med alltså, mat och hyra och SL-kort och allt som man behöver i Stockholm. Så jag var så trött på att leva på det sättet att jag tänkte så här, antingen vinner jag och då vet jag att jag måste fortsätta. Eller så förlorar jag. Och då det kan vara en, alltså, det kan vara som en ursäkt att få flytta hem igen. Men jag skulle ju absolut inte ge upp. Och ja, jag gick den matchen. Jag gick ner alltså typ 9 kilo på 5-6 dagar och vann mot han. Och det var då som min karriär och mitt namn började växa fram. Innan det så hade man inte fått så mycket uppmärksamhet och sådär, för att man är lite utomstående när man kommer som norrlänning till Stockholm och sådär. Och jag kom till en klubb som hade mycket, mycket stjärnor på den tiden. Inom parentes. Det var inte så många som fightades i UFC då. Men
nej, det var ju en ung sport fortfarande då. Så. Kom lite närmare micken bara.
Yes, sorry. Ja, så att... från den matchen så var det i stort sett bara... Alltså, som lite mer välkända namn som jag mötte. Och det är jag väldigt stolt över. Det gick den vägen.
Jag är ju lite stolt också över att jag har fått ring-annonsa dig.
Ja.
Det är inte alla som har fått göra. Ja. Ja. Det är en kul story där. För det, vi har ju verkligen haft en väldigt så här, parallell...
Mm. En fråga. Ja. Var du med på McDonald's efteråt?
Ja.
Det är en rolig historia. Det är ju... Det är en jävla rolig historia. Ja... Det är preskriberat nu, så man kan ju prata om det.
Är det så? Jag vill gärna höra här. Jag känner mig utanför nu.
Jag kan berätta.
Du får berätta för Sebba.
Ja, nej, det var efter matchen, så det var efterfester och allting sånt där.
Det var i Karlstad, va? Eller hur?
Var det Karlstad?
De brukade hålla Vision.
Ja.
Janni Lax.
Ja, exakt, exakt.
Och de har mycket sån här... samma som Lule hade mycket när jag växte upp. Så här raggar och såna här grejer.
Mm.
Och jag har ju alltid varit så här... Alltså det var lite så här, jag har aldrig till exempel satt min fot i en EPA-traktor.
Mm.
Och det är jag väldigt stolt över. men det var såna i alla fall som jag, Kjavlar Pavlov, Paul och Kave var med, va?
Ja, jag tror det.
Ja, Kave var med också. Och vi sitter och käkar efteråt på McDonald's. Så kommer det in och sån här, alltså... Någon så här, jag vet inte vad man ska kalla dem, med riktiga så här, alltså svenska rednecks.
Ja.
Och bara slå sönder hela toaletten så här, och förstör. Ja. Och Shavda, han blir så irriterad. Så han är så här, bara, nej, det här går inte. Alltså jag måste göra någonting. Jag bara, men Shavda, kom igen snälla. Så bara, jag har just gått match. Bara, jag har ingen så här aggressivitet i mig. Så jag bara, jag kan inte bara låta det vara. Han bara, du kan stanna här. Men jag går. Det funkar ju inte så. Det funkar ju inte så. Så vad heter det? Ja, de går ut i toan så här, och mycket väl de har slagit sönder hela toan och sådär. Och Shavda går ut och börjar som tjafsar med dem. Och så, ja, jag tar min Pepsi, och, eller vad nu en härlad Pepsi Cola, jag vet inte fan. Och springer ut efter han, och de retirerar in i deras raggarbil där. Och jag splätt drar in alltså hela min
king size slask
in i deras bil och drar någon sån här spark mot den. Och ja, det här var ju ännu roligare. De backar tillbaka sen.
Ja.
Och jag kommer ihåg Kave bara så här, tror de har vapen? Och Shavda tittar på han som så här, vad fan är fel med dig? Och de vevar ner rutan. De bara, och det tåls att tillägga, Shavda har blåa ögon. Han är ja, alltså polack. Jag är liksom blåa ögon, helt svensk. De vevar ner rutan, de bara, jävla svartskall. Och så kör de iväg. Sen fick jag en ny läsk och sådär, vad heter det, där inne. De var skitglada, tjejerna som jobbade där, för att vi hade stått upp för dem. Så.
Exakt. De fina grejerna man gör när man är i Karlstad.
Eller hur?
Men de hade verkligen pajat. Alltså, ja. De hade ju slitit sönder något, alltså
vattenledningen,
så det sprutade ju vatten i bad eller i toaletten.
Så de förtjänade.
Eloge till Shavdar som stod upp.
Ja, Shavdar. Ja. Det var länge sedan jag träffade honom.
Det är en gammal legend.
Yes, det är det. Mm. Onekligen.
Nej, det var ju ett speciellt sätt att fira, ja, i alla fall.
Absolut.
Pepsi i en EPA-traktor. Sprank!
Ja. Mm.
Så det kanske klart. De lyssnar på det här och de bara, just det, skäms lite.
Var det han? Hoppas.
10 år senare. Ja.
De har fått för sig att det var några invandrare.
Ja, de såg Kave och då var det klart.
Ja,
det var, då säkert. Drog man bara den enkla slutsatsen att här var alla. Ja. Om en är det, då är alla.
Eller hur?
Men när vi ändå pratar om Vision så får jag också en så här tråkig känsla av Vision. Och det var ju när du och Martin Svensson skulle mötas.
Ja.
För det var ju en match,
ja,
som alltså alla såg fram emot.
Det var tråkigt.
Och den blev aldrig av.
Ja, det var tråkigt. Men ja, så är det ibland.
Mm. Var det då Martin också var ansedd bland de bästa i den viktklassen i Sverige?
Ja, det var ju verkligen det. Sverige-derby. Nu skulle grabbarna göra upp. Nu skulle vi få svar.
Mm.
Och sen var det ju att han klippte ju så oerhört mycket vikt.
Enormt mycket.
Han vägde mer. Alltså jag är extremt lång. Och han var längre än mig och bredare än mig.
Mm.
Och alltså, jag vet inte hur mycket vikt han klippte, men det var inte hälsosamt alltså. Så att det var nog lika bra.
Njurar la väl av och grejer. Ja, och krampa i bilen på vägen upp. Ja, nej, alltså, det var grova problem. Ja. Läkarna sa ju bara att du får absolut inte gå match.
Så det var lika bra att den inte varit av. Man vill inte att någon ska skada sig sådär. Speciellt inte en så fin kille som han. Han är faktiskt bra. Jag har träffat han efteråt och sådär. Det är en bra kille. Även fast man hade mentaliteten då lite annorlunda. Så det var ju lite,
men så är det ju lite. Jag tänker på det lite när jag i min egen podd Öppet sinne så intervjuade hockeyspelaren Rickard Wallin. Då sa han det att den han hade mest clinch med på isen är nog oftast också den som man egentligen blir bäst vän med. Om man lär känna varandra, att det är nog de här likheterna på något sätt som gör att man hamnar i mer clinch, och sen när man väl lär känna varandra så är det ganska
jag vet att vi har samma favoritbok
blir.
I alla fall, Red Orm.
Du ser. Förlåt. Var det något mer du skulle säga?
Nej.
Okay. Jag tänkte bara, när vi ändå är inne på den här, så här karriären innan UFC. Finns det någon speciell match för dig som sticker ut så här, att du verkligen minns lite extra kanske?
Det är flera stycken. Men det är nog framförallt den där Sergej Gretjko-matchen. För det var ju som där det släppte lite grann för mig. Och jag kommer ihåg som alltså massa små detaljer med den där matchen som de ville ge mig typ, om det var, de ville ge mig, för det var första matchen som jag fick så här hyfsat betalt för, och de ville ge mig om det var 10 plus 2 för att vinna.
Eller, vilken valuta pratar vi?
Svenska kronor. Alltså det var euro, fast inte 10 plus 2, det var någonting annat. Men i svenska kronor så blev det så. Eller så ville de ge mig 7,5 plus 7,5. Så för att vinna får jag alltså 15 000 istället för att garanterat 10 000 och ja, så där 12. Och jag tog det som en förolämpning. Det är självklart jag kommer vinna. Ja, så det var lite sådana där grejer som hände och allt möjligt. Men jag var ju ohyggligt otränad inför den matchen.
På grund av?
Kort varsel.
Okej, okay. Hur många dagar sa du att det var? 10?
Nej, jag tror det var mindre än det.
Ah.
Jag är inte helt säker, men jag tror det var lite mindre än det. Om det var ungefär vid en vecka eller någonting sånt där. Ja, jag, alltså kaskadspydde ju så fort det kom ut i ringen.
Jävlar.
Dominerade han första ronden. Tog ryggen på han, allting sånt där. Andra ronden var jag helt slut. Och bara, det är en ganska tråkig match att kolla på. Men för mig som alltså vet vad jag gick igenom allt så där, så är det ett av mina, vad heter det, stoltaste minnen. Jag kommer ihåg han fick en strypning på mig också. En reversed triangle. Och jag hinner tänka 1000 tankar när jag sitter i den. Att säga bara, men det är inte så pinsamt att förlora. Bara, han är ändå rankad på i Europa. Jag har tagit den här matchen på en veckas varsel. Du vet, jag började bara just alltså, komma på mer och mer anledningar till varför det var okej att jag skulle klappa. Och så, men sista tanken som jag har är bara så här, vet du vad? För det var en ring. Jag lägger mig bakåt och rullar ut genom ringrepen.
Smart.
Och så bara rullar det rakt in i publiken. Så får jag omstart.
Helt perfekt.
Taktik.
Taktik.
Smart ju. Det gäller att utnyttja dem.
Ja,
det
är de lär mig sådana här grejer. Mm. If you're not cheating, you're not trying.
Nej, exakt. Ja,
vart gick den här matchen någonstans?
I Finland.
I Finland, ja.
Men han släppte i alla fall. När jag rullade bak så släppte han strypningen. Så jag tror inte han visste hur pass bra den satt.
Men du säger att det är ditt stoltaste ögonblick innan. Jag tror att du har ett ganska annat stolt ögonblick. För det var ju ruskigt mycket trash talk inför en match. Och det var ju när du och jag skulle spela UFC-turneringen hos Daniel Kullander.
Ja, också.
Alltså jag kommer ihåg, jag hetsade dig så mycket. Fan vad jag trash talkade dig på Facebook hela tiden. Och sen kom jag bara, ja! När du vann. Alltså du var så jävla glad. Det var sån,
ja, det var ju på allvar. Det var ju på allvar. Nej, men fighting och tv-spel, det tar vi på allvar.
Ja, men det märktes.
Ja.
Det är så skönt, för min vinnarinställning är där bara, jag skiter i om jag vinner eller förlorar. Så jag bara hetsar Niklas så mycket. Ja. Jag vet inte, det måste vara någon vecka som jag bara tog efter det. Så nu kom in, nu jävlar. Alltså nu jävlar, jag ser verkligen hur fokuserad du är när du fightas.
Jag hade ju inte ens, vad heter det, PlayStation då. Så det, vet, jag stod ju i sån här spelbutiker.
Practice.
Ja. Men Daniel, han hade ju det, så han vann ju. Men jag kom två i alla fall och jag krossade dig.
Det är så jävla kul. Ja. Fan, jag njöt av det. Jag är en sån här som jag älskar bara att vara så här, the instigator, bara hetsa. Ja. Sen när det kom till tävling, om någon hade satt strypa på mig, jag hade bara tänkt, det är lugnt. Och så hade jag klappat direkt. Ja. Och det är därför jag inte fighter. Min vinnarinställning, den är för dålig. Den har blivit lite bättre på senare år, men när det kommer så här fysiskt, då jag bara... Nej, fan, det går det med glass.
Det var faktiskt en sak jag kom att tänka på för ett tag sedan. Jag har fan aldrig klappat i min professionella karriär.
Nej.
Det är jag ändå stolt över också, faktiskt. De har ändå suttit i ganska tajta grejer ibland.
Men du kommer därifrån, det är det som är det viktiga.
Så är det, och då har man den där bataljen varje gång. Det är inte så pinsamt. Jag har haft den där konversationen med mig själv så många gånger. Men till slut så vinner tjurskallen då.
Han gör ju det.
Jo.
Du, jag vill att vi ska prata om din UFC-debut. För om inte jag minns helt fel så var din UFC-debut också på kort varsel, va?
Det var den. Ja. Det var väl cirka 2 veckor någonting sånt där.
Mot finländaren, vad hette han?
Tom Niinimäki.
Tom Niinimäki.
Ja, och han var som ansedd och rankad etta i Europa av många då. Och jag hade varit ute efter han ganska länge.
Han var väl en veteran också på den tiden som var med sin, så säger man, de tidiga dagarna av MMA i Finland också.
Precis. Han har lång och så där karriär.
Ett namn liksom,
ja,
kan man säga.
Det är han. Och jag var ute och alltså, försökte få tag på han på alla möjliga sätt. Utmanade hela Finland och allt möjligt sådär. Och det var som hela tiden så här, ursäkter och sådär. Vilket jag kan köpa. Det är som om folk tänker risk-reward i MMA också. Så där. Hur stor är risken att möta den här killen? Han har 6-0 i record. Slagit alla. Inga förluster. Han är bara 20 år gammal, vi har som inget facit på han sådär. Hur mycket vinner vi på att ta och vinna, alltså, vinna en sån match? Och hur mycket förlorar vi på att förlora en sån match? Och alltså, man har som inte facit på en sån där ung, så up and coming snubbe. Så jag kan köpa det. Jag tror absolut inte det har med att... Även om då jag tyckte så här, bara fegis, bara ni är rädd för mig. Alltså, det har nog inte med rädsla egentligen att göra. Det har mest med så här, managers som är taktiska och allting sånt.
Ja, men det är det. Alla vill väl precis lite det som vi är inne på, alltså, ja, till UFC. Och ja, där då kommer man inte kunna tacka nej till kanske att fighta på ett visst sätt. Som ja, du säger också, vissa bygger ett record. Ja. Det gjorde ju du på ett annat sätt.
Ja.
För att även också om vi går innan din UFC-debut så var ju du även matchad mot Conor McGregor en gång i tiden. Men vad var det som hände där att den inte blev av? Och vilken organisation var det ni skulle fightas för?
Vi går igenom det också.
Ja, jag tänkte det.
Vi drar upp alla grejer.
Det är dags.
Ja, ja, men jag kan ju ta det för första gången på, vad heter det, on the record, vad som hände. Jag bröt handen. Men anledningen till att jag bröt handen, det var dagen innan vi skulle åka. Vi skulle mötas i Cage Warriors i Jordanien. Jag hade jättedåligt med pengar. Så jag jobbade helg, tränade 3 pass om dagen. Betalade hyra, betalade alltså telefonräkningar, mat, allting sånt här, och sen ska man betala SL-kort också. Och det var en kostnad jag inte hade råd med. Och om man inte har råd med en SL-biljett, då har man inte råd med böten heller. Så jag bröt handen. Henceforth.
Okej, ja, det här hade jag ingen aning om att det var, yes, att det var anledningen.
Mm. Ja.
Shit, alltså, det är alltså en SL-biljett som förstörde din match mot McGregor.
Ja.
Var det här innan han var champion i Cage?
Ja, innan. Och jag var nog favoriten i den matchen. Mm. Lite högre rankad än han. Sen vet man aldrig vad som hade hänt där. Men ja, så jag vaknade på morgonen när vi skulle åka dit, och så kom min brorsa och hämtade mig. Vi ska åka tillsammans dit, och min hand hade svullnat upp ordentligt, och jag var som bara, nej men den är stukad. Han bara, nej men det där, alltså för riktigt Niklas, vi måste åka och röntga det här. Jag bara, nej skitsamma, vi åker. Och han insisterade, så vi åkte och röntgade handen och fick reda på att den var bruten. Det var typ 3 timmar innan planet skulle lyfta.
Oh, shit.
Och det var jävligt irriterande.
Det förstår jag. Alltså, ja. Nu minns jag inte exakt när det här var, men det var ingen, då, hur stor hype var det runt McGregor då?
Det var inte det, va? Nej, han hade ju förlorat lite matcher där och sådär.
Mm.
Så det är väl... lite innan han fick sin awakening i hur han skulle använda sitt game. För han har gjort det jävligt bra efter det där. Mm. Alltså med att han har fått in sin grappling för att matcha sin stående stil. Och hans stående stil är ju förödande. Så han har gjort det jävligt bra. Alltså. En hatten av till han.
Mm. Om vi flyger tillbaka nu till debuten, Nene Mackie, du kliver in i buren, du står där. Jag vet inte om det var Joe Martinez eller om det var Andy Freaklander kanske som körde announcement på er.
Jag
tror inte att det var Bruce Buffer, för att det var i Tyskland.
Ja.
Vad var känslan? Att så här, äntligen, fan i mig, alltså, jag är här nu.
Mm. Jag kan inte säga känslan radio och sådär. Det var ju death and destruction.
Mm.
han var ju rädd för mig. Det var ju uppenbart. Jag skrev bara in och, ja. Så det var lite så.
Ja.
Men ja, jag skrev bara in och alltså dra han över hela mattan och vart han än ville ta det, där skulle jag spöa han.
Och det gjorde du ju. Det var en bulldog choke. Var det i första ronden? Det var ganska tidigt, va?
Ja. Jag var chockad. Jag trodde han skulle alltså, stå med mig. Så att, jag kom in och trodde att vi skulle köra lite stående. Så han dök på nedtagning. Så där försökte jag hålla ner mig. Köra lite armbågar och sådana grejer. Jag ställde mig upp. Han försökte ta ner mig igen. Jag puttade bort. Han kom upp. Och körde ett flying knee. Som träffade. Hyfsat. Och så direkt när den träffade så dök han igen på en nedtagning. Och dök och dök. Han bara greppade tag i mina ben för han var groggy. Och han greppade på ett så konstigt sätt så att jag hade inte hooksen eller sådär. Men för de som har grepplats med mig vet att jag inte behöver hooksen. Så att jag fick in en ganska bra rear neck choke. Bulldog choke, schoolyard choke, vad man nu än vill kalla det. Och bara drog. Och jag kommer ihåg, jag tänkte så här, bara, så den här sitter. Det här, ja, alltså jag stryper ut alla du kan tänka dig på med den här strypen. Det är bara räkna upp ett namn. De har någon gång smakat på den här. Oavsett vilken klass. Och samtidigt som jag tänker att det är över. Alltså, han är helt körd nu. Så klappar han. Och jag får som alltså stillestånd i huvudet. Och jag är så här, jag tänker bara på alla gånger som folk har klappat och domaren inte har sett det och såna här grejer. Och jag fortsätter strypa. Och så kommer domaren och sliter i min arm. Och jag är så här, okej, du har sett att han har gett upp. Nu är det 110% säkert. Och så släpper jag. Så, ja. Mm. Så gick det.
Känslan?
Ja, nej, det var helt absurt. Helt absurt. Det är en känsla som jag önskar alla skulle få uppleva någon gång. En barndomsdröm som man har haft. Att det går i uppfyllelse. Jag önskar att folk får känna på hur det känns. För det, jag har hört att det ska vara bra att föda barn också. Så, men jag har inte fått något barn än så länge. Så. Men det är den sjukaste känslan hittills, tror jag.
Och det var 50 000 dollar, va? Du fick väl en bonus
nästan,
på den?
Ja, nästan 70 000 med
översatt.
Alltså, med, du har ju...
Ja, just det.
Alltså, du får pengar för att ställa upp, du får pengar för att vinna, och sen fick jag pengar för performance of the night. Och så sponsorer.
Hur kändes det? För vi har ju precis diskuterat här då, du vet hur det är när man inte har råd med en SL-biljett.
Ja.
Till och helt plötsligt bara, här har du.
Rabba.
Ja, nej, det var ju helt overkligt. Alltså det var ju, ja, det var helt overkligt. Det går inte att beskriva alls. Man förstår ju som folk som typ Mike Tyson på en helt annan nivå liksom blir världsmästare när han är 20, att det är svårt att kontrollera. De liksom ger han 100 miljoner och kommer från en ännu värre alltså
bakgrund,
precis, och har inte haft råd med någonting. Men det är väl en väldigt, väldigt, väldigt light version av det. Men det var en absurd känsla. Mm. Oavsett. Det var riktigt sjukt. Alltså jag ville ju bara... Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag ville alltså kyssa någon eller slå någon på käften. Alltså. Jag var dra åt helvete. Ja, det var riktigt sjukt.
Ja. Mm. Jag minns till och med att du skickade till mig också när du satt och skrev ditt nya AB.
Ja.
Fick en liten video på. Jag bara, ja, bra. Grattis.
Det är det. Råskills AB. Ja.
Exakt.
Ja, för fan.
Men hur var reaktionerna efter? Jag tänkte här, det är momentet då en, alltså, här visste ju folk vem du var. Men hur var reaktionen utomlands? Började du få fler fans? Var det fler som började följa och höra av sig? Och...
Ja, det var sjuka tider det där. Det är häftigt när man tittar tillbaka på det, vad man egentligen har, alltså, varit med om och så där. Men jag fick jättemycket utländska fans och folk som skrev och skickade, det måste jag nästan, alltså, be om ursäkt för alla som någonsin har skickat så här, bilder på en och bett om att få en autograf tillbaka och skicka tillbaka. Jag har inte skickat tillbaka en enda.
Alltså. Men du har sparat bilderna, säger du?
Nej, jag vet inte vad som har hänt med bilderna. Men grejen är att man är fighter. Man tränar 2-3 gånger per dag. Man är helt slut. Man får så här, alltså... Mm. Jag har aldrig haft ett normalt jobb. Jag vet knappt hur man postar. Så vad behöver jag, frimärken nu? Eller vad fan ska jag göra? Så blir det bara så här, det blir bara inte av. Mm. Så jag ber om ursäkt till alla som någonsin har skickat en sån där grej och jag vill få en autograf tillbaka.
Men du har ju behövt någon där. Det här är ju ett management som hade behövt.
Eller hur?
Så här, skriv på de här, skriv på och så fixar de allt. Det är egentligen det som behövs i en sån här. Jag tror det är svårt för en, alltså, som fighter eller vem det är, bara sitta och rådda allt det där själv.
Precis. För men det är ju det också. Det var ju så ny sport och alltså, det är första gången managerna gör någonting sånt där också. Det är första gången tränarna gör någonting sånt där. Mm. Det är ingen som hade som facit på hur man gör och sådär. Så att jag klandrar ingen för någonting sånt.
För det här var ju också, om man tänker tidsmässigt, när verkligen MMA slog igenom i Sverige och blev så här, MMA, vi vet vad det är coolt, vi kollar på det, det visades på TV, MMA kom till Sverige, UFC kom till Sverige, så det var ju just den eran också då det liksom, ser man, poppades upp här, då inte bara nördarna visste vad det var, utan massan fick koll på det.
Ja, det var häftigt.
Mm.
Hur var känslan på klubben när du började göra i ordning för matchen nummer 2 i UFC? För dig nu alltså?
Ja, nej, det var grymt. Jag tränade ju alltså stenhårt och jag hade lite skador som jag drogs med hem så där, men det var ju samma sak där, bara gå in och komma hem det. Och jag har som alltid haft lite problemet, skulle jag vilja påstå, att fullt ut respektera mina motståndare. Det låter konstigt att säga, för de är ju liksom, de har ju tagit sig dit också. Mm. Och men jag vet inte, jag hade...
Är det självförtroendet då som har varit att du så här, nej men jag är över den här personen oavsett vem den är liksom, så...
Ja, det måste du nog vara lite grann. Sen blir det lite säkert arrogans och sådär också. Mm.
Men det går väl lite hand i hand att man får lite högmod också på grund av att självförtroende som är boostat. Och speciellt när du får kvitto på det också, att det har gått så bra som det har gått liksom.
Sen har jag aldrig alltså, varit så mot någon av mina träningskamrater eller någonting sånt där, men just mina motståndare hade jag oftast noll respekt för. Ja, det låter konstigt, jag vet. Men det var så det var.
Mm. Nej, men, och det är något som precis lite som Sebba nämner. Och det här är någonting som jag har tänkt på en hel del med dig. Att både ditt självförtroende är ditt starkaste vapen på ett sätt. Mm. Men det är också din största svaghet ur ett annat perspektiv. Lite som du lyfter här nu.
Sorry.
Att du ser dig själv som oövervinnlig. Och då kanske man också saknar en viss respekt för vad som kan hända.
Precis. Så kan det absolut vara. Nej, men det är ju en klyscha, men det är ju så. Man är sin egen alltså största fiende också. Jag är ju extremt så här, självkritisk människa också. Har extremt bra alltså självförtroende för vad jag ska klara av. Men som självkänsla kanske inte är alls lika hög i. Så det är som ett dubbeläggat svärd där.
Hur många gånger har du sett om matchen?
Vilken?
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men
där jag varit knockad. Inte många alls, för det gör extremt ont. Det gör extremt ont ännu idag.
Hur lång tid tog det innan du kunde se den?
Jag trodde inte på att det hade hänt.
Nej, för det är vi alla medvetna om, vi som har sett det live och sett det på TV. För ja. Jag kunde tycka att det var väldigt fel att du blev intervjuad,
ja.
Med tanke på att du hade ja, blivit absolut. Somnat då. Ja. Så det var ju en...
Men vem skulle stoppa mig?
Ja, exakt. Stoppa mig?
Alltså, jag gick ju fram och tog mycket.
Ja.
Alltså... Det fanns ju ingen i ringen som hade kunnat stoppa mig från att ta den där.
Nej.
De skulle ha haft någon där, tycker jag. Men jag klandrar ingen för att det inte var så. Det är ju jag i mitt delirium när jag inte vet vad som har hänt. Jag kommer inte ens ihåg att det hände, att jag tog micken.
Nej.
Jag började kvickna till borta när jag gjorde skallröntgen. Och en god vän till mig... Frans Liva sitter med mig där och jag bara säger, men alltså driver du med mig? Så bara, har jag blivit knockad? Han bara ja. Jag bara nej, alltså jag är ju borta. Det är klart han inte skulle sitta och ljuga för mig när jag sitter borta och har en skallröntgen. Men jag är ju inte... Jag tänker inte normalt. Jag har ju blivit knockad. Alltså.
Mm.
Det är ju brain damage.
Och de har ju fått mycket... Det har ju tagits upp flera gånger efter det också. Mm. Just att de har valt... Alltså ja. UFC har valt att intervjua folk som har blivit knockade. Ja. Och att det har blivit, säger vi, obekväma situationer. Precis. Att de säger saker som de inte riktigt har koll på. Liksom.
Ja, för att man har ju brain damage.
Exakt. Då kan man inte stå till svars för det man säger och gör.
Ja. Så blir man kritiserad som om man skulle vara någon raketforskare efter man har... det är ju också så här, folk, alltså fans, jag förstår att ni inte har så här fightats och gjort det. Man behöver inte ha gjort det för att jag vet, kritisera folk heller. Och jag vet att det var fel av mig. Men jag är inte i mina fulla sinnesbruk. Alltså.
När förstod du att du hade blivit knockad? När blev den bilden klar för dig? Att, alltså, oj, jävlar.
Det var, Frans visade mig matchen.
Mm. Ja.
Och det var surrealistiskt. Och jag bara så här, jag vill bara sjunka under en sten. Alltså, det var...
Var det självkritiken också? Att du såg liksom att så här, varför skydde jag mig inte här? Och var...
och, ja, allt möjligt. Mm. Alltså jag... det var grov ångest.
Mm.
Det var min första förlust. I och med mina så här... att jag höll på att meditera mycket och såna här grejer, så hade jag mycket så här tankar kring. Det är roligt att snacka om nu. Men jag hade mycket tankar kring så här, att alla förlorar. Men har de accepterat att de ska förlora? Alltså det fanns inte i min världsbild att jag kunde förlora.
Nej.
Och vakna upp där dagen efter, det var riktig vidrig ångest.
Hur har du jobbat med det här? Som du säger, det fanns inte i din världsbild. Nu kommer vi in i det mentala. Och det är ju alltid enkelt att sitta själv. Kanske inte jättemycket. Ibland behöver man hjälp där av antingen en idrottspsykolog eller en mental tränare som kan pusha en åt rätt håll. Liksom, fanns det någon du kunde prata med, eller gick du bara runt med det här själv? Delade
Nej,
det med andra
runt
fighters?
Med mig själv.
Ja.
Och sen, alltså det är bra för vissa, det är dåligt för vissa. Men... jag vet inte. Jag ska inte säga för mycket PK-Sverige.
Ja, för min upplevelse har ju varit att det märktes. Alltså det här präglade. Jag kan säga ärligt talat så var det här min oro. När den här knocken kom, då var jag frågade mig själv många gånger att jag vet inte riktigt om du kommer komma tillbaka från det här. På grund av ditt självförtroende. För här spräcktes den, ska vi säga, illusionen i brist av bättre ord om dig. Och att sen lyckades du inte vända det tillbaka.
Kanske.
För hur kände du själv att det var att kliva in matchen efter det där?
En grej som har följt med mig, som jag aldrig har berättat för någon, efter den matchen, är att jag, när jag är i matchen, så tänker jag så här, nu. Alltså jag tänker på nuet och fångar att det här händer. Så att, för att jag tappade så mycket av det som hade hänt när jag blev knockad, och jag kommer inte ihåg någonting. Så jag har någon så här kontrollbehov av att jag ska komma ihåg allt som har hänt.
Mm.
Och jag vet inte hur jag ska förklara det.
Mm. Du hamnar ur men, flow.
Jag försöker som så här greppa så här bara att jag har inte blivit knockad. Att det är nu. Det är fortfarande alltså, i matchen. Och tänker på nuet. Det är svårt att förklara. Ibland så har jag svårt att förklara mina egna tankar.
Jo, men, och det har vi ju. Ja. Alltså våra egna tankar är ju otroligt svåra att förklara för någon. Så. För att man måste uppleva det själv många gånger för att kunna fatta.
Precis, så är det. Men det var mycket så jag tänkte. Sådär att om jag kommer ihåg det här nu, då har inte jag blivit knockad. Typ sådär.
Mm.
Och det är en grej som jag kan tänka lite då och då.
Att det är liksom i det förflutna då, att det är inte nu, det är in the past.
Nej.
Det är nu som gäller. Eller?
Det är som att jag försöker alltså ta en mental bild av det som är nu, och har jag kvar den mentala bilden
av det nuet du har liksom
där, precis. För att när jag blev knockad så förlorade jag allt i matchen. Alltså jag, det är fram till omklädningsrummet. Så jag försöker...
Jag fattar verkligen exakt vad jag menar. Jag fattar, för det här kommer låta helt absurt. Men det här känner jag igen från att jobba med drömmar. För i en dröm, om man folk som har sett Inception så säger de, hur kom vi egentligen hit? Och så är det här, ja men precis. Vi, och så bara, hur fan hamnar vi? Man har bara hamnat där. Ja. Och när jag började jobba med att lära mig att kontrollera drömmar, då var det just att jag var tvungen att förstå att jag drömde. Och då behövde jag komma ihåg ett mönster också.
Mm.
Och då kunde jag göra såna här grejer som att, hur kom jag hit? Mm. Och så tänkte jag, fan, jag vet inte hur jag kom hit. Mm. Jag drömmer. Och då fattade jag det.
Mm.
Så jag jobbar med exakt det du gör. Fast i drömmar. Jag förstår till 100% vad du menar. Jag fattar.
Jag har hållit på med sånt där också. Du, du är flummig som mig. Du.
I know.
Så jag har hållit på lite där med det där också. Lucid dreaming. Och, så. Men bra. Då slipper jag förklara för dig.
Yes.
Du kan förklara åt han sen.
Ni andra, börja med lucid dreaming.
Ja, precis.
Men jag förstår vad du menar. Men det betyder ju också att det här har ju satt ett djupt prägel i dig. Det här har ju sårat dig på ett sätt. Lagt ett djupt där.
Jag funderade så här, hur fan ska jag förklara det här för mina framtida barn? Alltså? Jag blev sänkt i globen.
Mm.
Det gjorde ont alltså. Det gjorde ont.
Men var det ingen på klubben som snappade upp det här och kanske bara verkligen satte sig och pratade med det? För det här är något, jag har lyft det här väldigt många gånger, inte ditt fall, men att det saknas den här diskussionen. Alltså man måste kunna prata om de jobbiga stunderna och få en guidning där.
Ja, absolut. Men det är också ligger mycket i mig som person, hur jag ser och vilka jag tillåter att ta in information ifrån. Resa var inte där då.
Mm.
Och Resa var ju som en auktoritär figur för mig. Så han hade säkert kunnat snacka med mig och så där. Men annars så satt jag ganska mycket i det här som tjejtjänerna är lite grann. Så här, bara alltså
stänger dörren och pratar med sig själv.
Ja, precis. Så är det. Sen kan det vara bra, det kan vara dåligt, det kan vara allt möjligt, men det har varit min väg.
Hur känns det idag? Nu när vi pratar om det, vad får du för känslor av att prata om det här?
Nej, det är lugnt. Jag är väldigt glad över alla upplevelser jag har haft i mitt liv, alltså upp och ner och höger, vänster, allting. Jag har gjort så mycket galna grejer. Alltså jag är från Luleå. Folk har jobbat alltså i 50 år på stålverket.
Mm.
De kommer förbi. Jag var uppe och renoverade morsans hus. Hjälpte henne. Och folk kommer över så här och frågar om tiden i Abu Dhabi och de frågade om MMA-karriären och allt sånt här och allt man varit med om och när jag var i Tjetjenien och träffade Ramzan Kadyrov och alltså de har ju aldrig hört historier som jag. Alltså det har aldrig funnits en sjöfarare som mig där. Och det är faktiskt jävligt roligt att snacka med sådana. Mm. Det är livskvalitet alltså.
Mm.
Det är därför jag vill upp till Luleå nu. För att det är en annan typ av livskvalitet i Luleå som jag har saknat väldigt mycket faktiskt. Så... Jag vet inte, jag har aldrig varit så här för så här storstäder, flash och såna här grejer. Alltså jag gillar mer så här äkta saker.
För hur gammal var du när du flyttade från Luleå?
Jag var 18.
Och nu är du 30, så ja. Du gjorde en 12-årig ja. Säger vi, världsomsegling här. Och
ja, riktig alltså, äventyrarkarriär.
Mm.
Nu förhoppningsvis ska livet lämna mig i fred. Så kan jag bara bli en normal svensson. Alltså.
Mm.
Så det hade varit jävligt nice.
Ja, för du har gjort en jävla resa. Det går ju inte att komma ifrån. Jag vill bara undra lite innan vi avslutar så här MMA-kapitlet. Ja. Men, för du mötte Noad Lahat efteråt.
Yes.
Och det var din sista UFC-match,
ja,
va? Hur kändes det? Alltså för nu du har ju varit väldigt öppen här. Ja. Tack för det. Men
det är sån jag är.
Ja, men hur kändes det att göra så ordning för den matchen? Hur kändes det att gå in och hela matchen i sig?
Alltså det är ju en grej med att inte vara amerikan om du fightas i UFC. Mm. Det är att du får inte många chanser. Får du många chanser så har du jävligt tur. Så att jag kände ju lite grann att det här är alltså om jag förlorar den här matchen då är det kört. Och jag tränade stenhårt, tror jag övertränade garanterat, körde typ 16 pass i veckan. Inte bra, inte att rekommendera om du kör hårt som jag gjorde. Sparrades hela tiden och sådär. Men där har vi också med att det är en ny sport. Folk vet inte riktigt alltså hur man ska träna. Och det här också. Jag har ju varit fan så länge. Så jag har ju kollat på de här All Access med Sean Kirk. Och de tränar 20 pass i veckan. Och jag bara, det är så man ska göra. Sitter jag där som alltså 13-åring och inte vet att de skjuter ju steroider upp i alltså tinningarna på... till frukost. Så det är ju en grej som man fick lära sig att alltså amerikanerna de trycker. Brassarna, många utav dem trycker. Ryssarna, många utav dem trycker. Vi i Sverige blir testade av staten. Vilket som är bra, men det är inte ett jämnt spelfält.
Nej.
Det är det inte. Därför är det så imponerande med Alex också. Som har, alltså de som inte tror att John Jones var alltså på alla otillåtna preparat som finns när han gick första matchen mot han. De är naiva. För så många gånger som han har åkt dit för olika saker. Alltså de gångerna han inte åkt dit. Det är ju, alltså, han har tryckt hela sin karriär, garanterat.
Ja, det spekuleras ju galet mycket i det också. Mm. Men just som du säger, med tanke på att han väl har börjat åka dit rätt frekvent.
Ja.
Så är det ju verkligen.
Så är det.
Men hur var, jag tänker lite om matchen, efter allt det här, hur var det att gå in och fightas? För det kändes inte riktigt som åskådare, så kändes det inte riktigt som du. I min mening så Lahat var någon som du skulle kunna kliva igenom.
Det tycker jag också. Jag dominerade ju första ronden. Men jag gasade totalt. Mm. Och jag tror att jag har lite grann med överträning att göra. Och sådär. Men jag hade ju liksom... Han är ju brassig i svart bälte. Och har vunnit massa tävlingar i det och sådär. Och jag totalskolade ju han på marken. Gick på en Loco Plata, Gogo Plata. svepte han med en egen sweep som jag kommit på. Tog ryggen på han, gick på en armbar och så räddade gången han. Men jag vet inte om det var första eller andra ronden han träffade mig också. Mm. Och jag fick lite så här panikkänsla att de skulle stoppa matchen för kattet. Och då istället för att återhämta mig så gick jag på. Och då, det är ungefär som ett, som du tänker tv-spel. Du har en stamina bar. Mm. Och du kör den i botten. Och så låter du inte den återhämtas. Du bara kastar, alltså för att jag är så orolig att de ska stanna matchen. Så ja, det vart en mycket tuffare match än vad det hade behövt vara, tror jag. På grund av det. Men jag kan samtidigt inte klaga över det, för det var en så pass jämn match. Men jag tycker fortfarande att jag vann den matchen. Men det var väldigt jämnt.
Var det delat domslut på den?
Delat domslut, ja. Jag tycker, om något i så fall, om man vill döma till hans fördel, 10-8 andra ronden. När han ground and poundade med och sådär, då är det en draw. Men
ja, på den tiden gav de ju knappt 10-8 heller. Det är väl det som är...
Ja. Mm. Så, men det var en jättejämn match, jag kan inte klaga.
Nej.
Hatten av till han också. Mm. Grattis.
När du väl valde att pensionera dig, vad var det som gjorde att du kände att det var nog?
Nej, men lite så här grejer som, jag vann en match men jag bröt handen första slaget. Det är ju för sig jävligt stolt över också. Där hade vi, för att jag ska ta en snabb historia om det. Jag är jävligt kritisk mot andra fighters när jag kollar på fighting. Om de bryter handen och så börjar de skaka sin hand, då är det för att signalera till andra att han har brutit handen och de vill hitta en legitim väg ut. Utan så här, bara, jag gav inte upp, men ja, han såg att jag hade brutit handen. Mm. Skaka bara inte handen. Ja, jag bröt handen. Håll det för dig själv. Och sen kan du säga till din corner så här, när de säger så bara, varför slår du inte högen? Ja, den är bruten. Mm. Absolut. Men du behöver inte visa någon. Då får ju han, alltså, han får ju en boost och ser att han kan ostraffat trycka dig bakåt. Mm. Och att du inte kommer svara med en höger. Så jag gick en av mina sista matcher där med bruten hand från typ ett av de första slagen, om det inte var det första slaget. Men det var det. Lång återhämtning på det. Och en allmän så här, utmattning i att ge allt vad man har så här, små grejer inte gå som man vill. Mm. Mm. Så det, och sen förlorade jag en match efter det. Och även fast man liksom 110% helhjärtat tränar, gör allt rätt, kost, aldrig ger upp, sådär, ändå torskar, det blir såhär, man bara, skitsamma, jag behöver inte fortsätta med det här, jag skulle bli rörmockare alltså. Så kan det kännas ibland, speciellt när man håller på att deffa.
Mm. Men det är väl också rätt, det säger man. Jag tänker på många fighters jag känner också, att det är rätt vanligt sådär att liksom, jag tror vanliga människor inte förstår dedikationen man lägger i. Liksom, att du drömmer om fighting, du vaknar, det är fighting, det du äter, allt är fighting. Det blir utmattande liksom.
Runt.
Och när man får sådana här hinder på vägen så är det såhär, jag kunde valt det här istället. Ser man folk som man kanske vuxit upp med, som har sina företag, och så står man där varje dag och brottas på en matta.
Precis. Och jag har varit en av de bästa i världen.
Mm.
Så här, och man har som inget att visa för det ändå. För man måste upp och vara typ topp 3 för att alltså, och topp ett för att jag inte behöva jobba igen.
Exakt.
Hade jag varit en av de bästa i Europa i fotboll eller i
signat till någon liga och bara
hade jag varit elitserien eller SHL:s bästa, vad heter det, forward i hockey. Jag hade aldrig behövt jobba igen, tror jag. Så att det är det också, man säger att man börjar tänka mer logiskt, man blir mer vuxen, ser risk reward så där, och sen har man ju en familj som bryr sig om en, och det är ju jobbigt för dem att se när man får stryk.
Vad sa de efter Globen?
Alltså vad ska de säga? Jag tror de letade efter mig. Jag var ju borta till nästa dag.
Mm. Men idag, i nutid, följer du MMA, liksom UFC, fighting?
Inte lika mycket. Nej. Som, för alltså jag har levt, andats och ätit MMA i så lång tid. Jag har varit superfan från 7 års ålder. Min proffskarriär i MMA är alltså 10 år lång. Innan det så gick jag thai-boxningsmatcher. Jag har haft en ganska lång karriär för att fortfarande vara så ung som jag är. Så jag var så mycket inne i det där. Mm. Så att man blir till slut så här, man blir lite mätt på det hela. Mm. Men jag ser om det är någon så stor match på gång, så där, eller om det är någon jag känner och tycker det är skitkul att kolla. Mm. Då kan det till och med vara jobbigt att kolla ibland också. Annars så inte alls som förut.
Som förut.
Ja.
Vad har du haft för dig? Vad har du gjort senaste tiden?
Sen senast, jag har bott i Abu Dhabi i 2 år drygt. Ja.
Vad var det som fick dig att åka? Hur kom du dit?
Lång historia.
Ja.
Ja, nej, men det var... jag lärt känna bra vänner över hela världen och genom fightingen. Och jag har varit erbjuden att komma dit av en kompis efter att jag bestämde mig att men jag kommer inte fightas med. Och så hade jag gjort slut med min tjej som jag hade då. Så det var som alltså, perfekt tillfälle att åka och göra ett till äventyr. Mm. Fast på en helt annan front.
Hur är livet där borta?
Annorlunda.
Ja.
Mycket annorlunda. Jag vet inte. Det är svårt att förklara.
Mm.
Ja. Håller mycket av de historierna för mig själv.
Ja. Så får man.
Ja, jag håller mig mystisk. Allt behöver inte.
Men hur länge, alltså har du varit där nonstop? Har du kommit hem? Alltså, du är här nu, det är inte så jag menar, men hur frekvent har du varit hemma under de här åren?
Jag har ju varit bosatt där, men jag har varit hemma lite grann, någon månad sådär. Varit utomlands mycket. Var alltså överallt i hela världen. Överallt. Det har varit sjukt, Paul.
Så nu är det perfekt att komma hem till Luleå och bara...
Nu vill jag bara vara en Svensson.
Ja.
Men är du här för att stanna eller ska du tillbaka till Abu Dhabi?
Inshallah, som vi säger i.
Yes.
Ja. Men jag har lite planer faktiskt. Så om någon månad kanske jag kommer tillbaka och berätta om vad de planerna var. Men jag håller det lite...
Ja, men det är bra. Man ska hålla planer för sig själv eller den man har planerna med. Ja. Sen när det rullar då.
Men det är en av mina största drömmar som jag har haft, som jag funderar på.
Mm.
Och det har med min hemstad att göra. Så jag hoppas jag ska kunna bo kvar där och en i mängden kommer man säkert alltid vara, men
du är historieberättaren på bänken.
Ja,
det är de kommer till. Niklas, hur fan var det egentligen där borta?
Ja,
jo, vet du.
Ja,
det där var det varmt. Men hur varmt då? Ja, men tänk dig vår vinter fast motsatt. Oh,
jävlar. Helvete. Ja, nej, men så att det är det. Sen har faktiskt en av mina absolut största drömmar jag någonsin har haft det är att köpa hus ute i Benspin i Luleå och bygga min egen bastu med mina egna händer.
Mm.
Och det har alltid varit min största dröm faktiskt. Ja.
Det låter ju som att jag och Sebba ska ta en tripp till Luleå om ett år och sätta våra rumpor på den bänken som du har snickrat ihop där.
Förstår du? Alltså,
men då snackar vi ved.
Ja, alltså.
Ingen jävla aggregat.
Det blir dubbel i och för sig. Ja. Alltså, vi är en inomhus, en utomhus bastu. Och det är ju självklart.
Ja.
Alltså, vedeldat.
Snyggt.
Det finns ju inget annat.
Nej.
Kan vi grilla lite korv på aggregatet där också? Kolla på norrskenet.
Fan nice. Men hur har du bibehållit kontakt med folk här hemma under tiden då var du i Abu Dhabi? Har du gjort det eller har du liksom gjort din grej där borta? Eller?
Ja, nej, men jag har bibehållit kontakt med många.
Mm.
Tog bort min Instagram där ett tag. För jag kände att jag inte ville falla in i det här Paradise Hotel influencer-stuket. Inte riktigt jag alltså. Det här med flash, det är inte min grej alltså. Jag behöver inte göra, alltså folk behöver inte bli avundsjuka på någonting som jag gör och sådär. Ska jag ta bilder på någon annans bil, alltså stå och posa bredvid, alltså du hör ju själv det, alltså om
det är lite för mycket
det, då hade du undrat vad fan har hänt med Niklas.
Ja.
Det är helt omöjligt för mig att göra någonting sånt. Så jag kommer aldrig bli den typen av människa.
Mm.
Som jag sa tidigare, jag har någon grej för så här rejäla saker, äkta människor, alltså bra hantverk som min bastu som jag ska bygga.
Exakt.
Ja, så här, rakryggade, alltså människor som man kan lita på, vänner som håller sina ord och såna här grejer. Såna grejer.
Mm.
Det är Niklas Bäckström.
Jo, men du är ju en kille med ett självförtroende från en annan dimension, men sen är du en jordnära kille från Luleå. Ja, men det är ju verkligen.
Det blir en jävla krock ibland. Du vet, alltså därför det, jag tror det är bättre att alltså lyssna på mig i en sån här typ av intervju än till exempel när det blir text.
Ja.
Mm.
Ja, jo.
Om du ska läsa text, alltså ibland jag har dragit mina citat. Man tänker, vad fan är det här för psykopat? Och det har jag själv tänkt när jag läst första gången. Jag bara så här, men det låter ju sjukt.
Men text är ju för att vi skapar själva bilden av hur det
precis
har sagts. Och det är därför det blir så mycket missförstånd via sms
precis
eller mail. Att man hela tiden misstolkar människor.
Eller hur?
Text är farligt på det
eller
sättet.
Så det kan bli mycket missförstånd där. Och jag förstår det. För att jag är ju inte normal alltså. Jag är ju inte normal. Men jag försöker vara en bra människa i alla fall.
Ja. Men det är alltså, som sagt, jag gillar ändå att du kan titta tillbaka på din tid.
Mm.
Och se och ändå förstå vilken jävla resa du har gjort. Som du säger där med folk i Luleå. Och inte bara att du har ju bokstavligen också rest runt i världen. Du har fått träffa spännande människor.
Mm.
Du har ju ändå satt en prägel i historieboken. Sen om inte den historieboken gick som du ville.
Ja.
Så har du ändå lämnat en stämpel.
Och den boken skrivs ju fortfarande.
Den skrivs fortfarande, men förhoppningsvis blir det jävligt tråkiga kapitel framöver. Alltså,
lingonbärsplockning upp i Luleå skog.
Praktiska kommer.
Vad skönt det skulle vara. Så jag hoppas verkligen det ska funka. Jag har saknat det.
Ja. Nej, men Niklas, vi eller jag och Sebba också såklart, vi önskar dig all lycka till i framtiden
mycket.
Och vi väntar ju på inbjudan till
den kommer.
Ja.
Ni är mer än varmt välkomna.
Grymt. Ja. Är det någonting du vill säga till någon som lyssnar på det här, som har MMA-ambitioner och liksom, något att säga, lite tipsråd på vägen?
Eller kanske de fansen som hoppat in sent liksom i nutid?
Ja. Fansen... Tack som fan för alltså, allt stöd som ni ger, alltså MMA som kommer nu och gör till en mer dräglig tillvaro för de som kommer upp nu. De som börjar nu och vill bli bäst i världen som jag vill ha, det inget som är värt att göra är enkelt.
Nej.
Det är en jävla tuff bransch och jag hoppas ni vet vad ni ger in på. Det lät som en varning. Nej, men det är alltså, det är en tuff bransch, men ja, det finns tuffa människor där ute. Tuffare än mig.
Mm. Niklas Bäckström.
Jag önskar lycka till allihopa.
Mm. Mm. Du, stort tack.
Tack, tack
för att du kom in och delade tack med dig. Det är mycket frågor har besvarats i det här avsnittet.
Yes.
Och det uppskattar jag.
Mm, jag med.
Den mannen
Nemas
och såklart
problemas.
Lyssnarna. Yes. Nu vet folk.
Ja, exakt.
Super. Vad händer idag för din del? Du drar till Luleå snart, vet jag. Men vad
jag, ska ha lite möten.
Ja.
To be announced.
Exakt.
Nice.
Ja, jag håller på att rodda lite grejer sådär. Och ja. Ha de mötena. Jag ska gå förbi sen. Bo i Solna nu hos min brorsa under tiden jag är här. Ska dra förbi Drivkraft gymmet där. Mm. Shout out till dem. Jag tror fan det är, alltså, ja, det är Stockholms bästa gym. Fy fan vad schyssta de är. De låter mig basta gratis. Speciellt nu när Allstar har tagit bort sin bastu. Jag kommer dit och bara, tjena grabbar, hur mycket kostar det att bara gå in och basta? De bara, inga problem. Fan vad sköna. Shout out till Drivkraft, såna.
Ja, där har ni det. Niklas, ännu en gång, jättestort tack för att du ville komma hit och surra med
oss. Tack så mycket, det var kul att komma.
Ja, om ni gillar det ni har hört, dela avsnittet. Yes. Sprid ordet med oss och Niklas Bäckström, så får ni en liten extra stjärna i galaxen. Mm-hmm. Där galaxens bästa MMA-podd. Jag vet inte om du vill bli följd på Instagram.
Ja, men nu måste jag ändå hålla på, för att jag har lite grejer i verkstaden och sådär. Så att det är bra promotion och sådär. Så jag kommer köra ganska hårt på min Instagram och sådär, och där kan man se lite vad det är för tokigheter jag har hållit på med, även om det finns ett uppehåll där när jag tog bort min Instagram. Men följ mig på Niklas BKSTRM, så Niklas med K, inte som ni stockholmare som skriver CK.
Där har ni det.
Yes.
Följ Niklas Bäckström på Instagram. Följ mig att Paul Edvaje.
Sabba.
Där har ni det. Tack för den här gången. Ut och njut.
Peace out.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.